En mycket stark personlighet, vilja, energi och beslutsamhet. Ja, det är några av de egenskaper som betecknar Bengt Lindström enligt de som känner honom. Jag träffade honom i hans sommarhus utanför Sundsvall. Ett stort vitt trähus med gula knutar och foder. En stor swimmingpool i trädgården och bredvid den ganska nybyggda ateljén en tennisbana. En lummig omgivning, ett riktigt sommarparadis. Det måste vara idealiskt för en konstnär, var min första tanke. Och Bengt Lindström var en stor personlighet. Lång och trots nyanskaffad sommarsnagg på något sätt vildvuxen. Han dominerar rummet han befinner sig i, vuxen och barn på en gång. Jag skulle inte våga släppa in honom i en porslinsaffär, tänkte jag. Frågorna jag hade till Bengt Lindström var många. Vad är det som driver en konstnär? Jag ville försöka få reda på hur en konstnär som själv lyckats ser på den saken. Bengt Lindström har trots svårigheter hållit fast vid sin konst och idag betalas 50-100 tusentals kronor för hans tavlor. Kanske ligger drivkraften i möjligheten att tjäna stora pengar. Jag frågade Bengt Lindström om värdet av tavlan är viktigt för konstnären.
Om en konstnär börjar tänka på att hans konst är värt någonting, då tror jag det är en helt alldeles fel uppfattning om sitt eget yrke. Man kan inte måla och tro att så mycket är värd när man håller på att arbeta.
Tror du inte att det finns några konstnärer idag som tänker på det, som producerar för pengarnas skull?
Ja, inte de riktiga konstnärerna inte. Som verkligen tycker om sitt yrke. Det tror jag inte. Det finns kanske dåliga konstnärer som arbetar för pengar, men jag tror det kan inte bli bra konst. Utan konsten är ett slags livsmål som man har. Som räcker från där man börjar till man dör. Det är en allvarlig sak, konsten. Det är inget man ska göra för pengar eller som man tror att man ska tjäna pengar på inte.
Men det spekuleras ganska mycket konst idag.
Ja, men det är så liksom inom alla områden. Det finns spekulationer i frimärken, i böcker och all slags, vad heter det? Det är kanske en lyx för människan, konst och litteratur och sång och musik. Och inom de yrkena spekuleras väldigt mycket. Som du säger, om jazzkonstnärer och popband. Det spekuleras i allting idag, tror jag.
Det är få konstnärer förunnat att bli så etablerade som Bengt Lindström. Han behöver inte längre tänka på om man kan överleva på sitt målande. Men vad är det då som behövs för att en konstnär ska lyckas? För att en konstnär ska kunna leva på sin konst?
Ja, framförallt att det är en duktig konstnär naturligtvis. Och han tar det som ett allvarligt kall. Och sen då människor börjar tycka om det naturligtvis. Man blir uppskattad. Då blir han kanske lyckas också.
Kan man märka då en klar förändring så att säga i hans målande när han övergår från att vara en sämre konstnär till en bättre och i och med det lyckas? Blir hans konst mera kvalitativ på något sätt?
Ja, det är frågan om en utvecklingssak. Ju mer man arbetar ju bättre blir man, tror jag. Och konsten, det bygger på egna erfarenheter som man gör. Och jag tror ju mer man arbetar ju bättre blir saker man gör också. Alldeles säkert.
Konsten bygger på egna erfarenheter, säger Bengt Lindström. Hans tavlor är tjocka av färg, kraftiga, ibland nästan groteska. Vad uttrycker han då i sina tavlor?
Om det inte syns så det kan jag inte förklara. Det är ju saker som man, det syns på duken helt enkelt. Det behöver ju inte beskrivas i ord. Men för de som inte ser det så är det i alla fall människor som har kraftiga, ja, ska jag säga. Men som lever på duken, de sitter inte stilla utan de rör sig, va? Visar tänderna, fötterna, händer. Och det är människor som skriker och skrattar.
Det är levande människor som ger uttryck för sina känslor.
Ja, för mig tycker jag att jag känner starkare för sådana saker än för till exempel en ren modellstudie av en kvinna som sitter rakt upp och ner. Som också kan ju vara väldigt vacker, men för mig ligger närmare till hans att måla en som modell som springer till exempel. Eller hoppar ur bilden.
Du lär ha sagt någon gång att när du målar tavlan så vet du aldrig riktigt vad det ska bli. Det vet du först när tavlan är färdig, så att säga.
Ja, det kanske var när jag var yngre så hade jag lättare för att improvisera saker och ting. Men nu märker jag att när jag blir äldre så vill jag ha stöd av skisser och gouacher och färgprover till saker som man gör.
Varför målar du?
Ja, det kanske är just en slags äventyrskänsla. För när man står inför en duk, det är som ett stort äventyr varje gång man sätter igång. Man vet ju inte exakt hur det kommer bli, men ungefär hur det ska bli. Och man hoppas jämt att man ska nå någonting som man inte känt till förut.
Har du samma känsla varje gång du ska måla en ny tavla? Eller är det olika saker du uttrycker varje gång?
Ja, det är olika saker man uttrycker varje gång. Även om för en åskådare kanske det verkar ganska likt. Men just det är just den där att det inte är samma sak jämt som gör att det blir spännande också. Att man tror sig själv gå fram mot någonting annat, någonting nytt. En slags oroskänsla, eller jag vet inte vad man ska kalla det för.
Tänker du på åskådaren någon gång när du målar? Vad åskådaren kommer att tänka och tycka om dina tavlor?
Nej, det kan man ju inte göra. Nej, man är helt ensam när man står framför duken.
Man är ensam med duken när man målar. Det är så Bengt Lindström känner det. Men för en åskådare är bilden en annan. Till sin hjälp i ateljén har han penseltvättare som ständigt gör ren penslarna från färg. Bengt Lindström använder bara penslarna en gång, ett drag, då han i en slags attack mot duken sätter dit ytterligare ett tjockt färgsträck. Sen kastar han penseln åt sidan. Svetten rinner av honom, han är mycket koncentrerad och vill inte bli störd av omgivningen. Bengt Lindströms konst har inte alltid betingat samma höga priser som idag. Han har haft motgångar. Men så träffade han rätt människor, fick de rätta kontakterna och utvecklingen tog fart. Det är alltså inte bara kvaliteten på konsten som avgör framgång eller inte. Kontakterna är mycket viktiga.
För att om du står inne i, låt säga, uppe i Norrlandsskogen och målar och ingen ser dina saker, har du svårt att sälja dem också. Det måste ju synas för att man kan få tillfället att kunna sälja dem också, naturligtvis.
På gallerier alltså?
Ja, på gallerier eller offentliga platser eller vad som helst.
Gallerijägarna, är de en maktfaktor inom konsten idag?
Ja, det är klart. De har ju en mycket större möjlighet att nå en publik som en konstnär inte har. Och de har kunder och de vet ungefär vad de kunderna vill ha och vill se. Så ur försäljningssynpunkt så måste man naturligtvis räkna med gallerierna också. Det är ju självklart. Och det är väldigt svårt, tror jag, för en målare att själv syssla både med försäljning och måleri. Så att gallerierna underlättar väl mycket för konstnärerna också.
Ja, för dig som etablerad konstnär idag så är det naturligtvis inga problem att så att säga få ställa ut och sälja dina tavlor. Men för en konstnär som inte är etablerad är alltså galleriet en väldigt, väldigt viktig kontakt.
Ja visst, jag har ju som alla unga konstnärer på min tid också sprungit runt och försökt att ställa ut mina saker på gallerier. Jag vet hur svårt det är i början. Och det kanske just där i början som det sker en utgallring också. Utav de sämre konstnärerna och de bättre konstnärerna. Och just när utgallringen kanske är väldigt svår att det kanske finns väldigt duktiga konstnärer som inte har inte kommit in. Men om man ser det i stort så är det i alla fall de sämre konstnärerna mindre chans än de bättre konstnärerna.
Är det rimligt att man betalar 50 000 kronor för en tavla idag?
Ja, just det ligger ju efterfrågan på saker. Så ett frimärke kan ha värt flera hundratusen, en miljon kronor. Och varför kostar ett frimärke så mycket? Det beror på att det finns många som vill ha samma sak, eller hur? Och det finns så få utav just den saken. Då blir saken dyrare. Det är så enkelt är det ju. Det är inga större gåtor.
Bestämmer du själv priset på dina tavlor?
Nej, precis. Det bestäms av efterfrågan just på tavlorna. Och ju mer en efterfrågan är, ju dyrare blir den också.
Efterfrågan styr prissättningen, säger Bengt Lindström. Själv är han efterfrågad och enligt det resonemanget följaktligen också dyr. Och ju dyrare han blir, desto mer efterfrågad blir han. Det hänger ihop. Och där kommer spekulationen in. Hans tavlor blir allt säkrare investeringsobjekt för den som har råd. Varför har då just Bengt Lindström blivit efterfrågad?
Det är kanske så att mitt måleri passar in i tiden just nu. Och jag kommer rätt tid, rätt ögonblick. Det är så många saker som spelar in, det är väldigt svårt att säga.
Om du inte hade varit konstnär, vad hade du varit då?
Det har jag aldrig tänkt mig faktiskt. Jag är kolossalt. Jag tycker hemskt mycket om att måla. Jag kan inte se livet på något annat sätt. Det berikar mig kolossalt mycket, mig själv i alla fall. Ja, det är massa fördelar.
En av dem som känner Bengt Lindström väl är Ingmar Perup. Han har studerat konstvetenskap i Uppsala och jobbar nu för tredje sommaren i rad som assistent åt Lindström. Han har också besökt honom i Paris vid ett flertal tillfällen. I den stora ateljén bland halvfärdiga jättedukar, stora färgburkar, penslar, tennisracketar och odiskade kaffekoppar ger Ingmar Perup sin syn på Bengt Lindströms storhet.
Ja, bakgrunden tror jag ligger en hos Bengt inneboende viljestyrka och en känsla av en förmåga att utnyttja sina resurser på rätt sätt. Han är ju en som aldrig har gett upp. Han har ju faktiskt fått gå igenom en lång rad svårigheter och liknande som väl många andra kanske inte skulle ha pallat för. Det är väl en av de stora orsakerna, ska jag tänka mig.
Han är en ganska stark individ.
Han är en stark kille, ja, det är han verkligen. Det tycker jag, hans person, ser man honom så förstår man det, tycker jag nästan.
Jo, jag som inte känner honom upplever honom också som en ganska... han tar sig fram som ett lok på något sätt.
Jo, det är väl ungefär vad man kan säga.
Hur är han som person?
En intressant kille. Jag tycker man upptäcker egentligen var dag något nytt hos honom. Precis som i hans tavlor. Har man haft en tavla och man är så lycklig hängande på väggen, och så upptäcker man ständigt något nytt i tavlan, och det är med Bengt likadant. En positiv kille.
Är alla konstnärer stora personligheter?
Ja, konstnärer. Det finns bra och dåliga konstnärer rent personlighetsmässigt också. Jag menar, det är konstnärer som andra människor.
Det är ingen image?
Ja, en image. Ofta tror jag nog att en image i så fall har skapats av konstkritiker genom åren. De har väl gärna velat hålla fast vid att konstnärer kanske är lite udda personer, så att säga. Tror jag.
Men det är inte Bengt Lindström, menar du?
Ja, udda. Udda har en dålig klang. En intressant kille. Men du hittar intressanta plåtslagare och intressanta sotar också.
Kommer Bengt Lindströms konst att bestå?
Ja, där kan man ju liksom bara ha vissa sig och förutsättningar finns ju. Han är ju så pass spridd, så att säga, numera. Att, och dessutom spelat en så pass roll att förutsättningarna i alla händelser finns. Men där kan man som sagt bara spekulera. Men mycket möjligt. Så kan man väl. Man vågar ju naturligtvis inte säga bestämt.
Men hans konst idag är i alla fall ett säkert, eller betraktas som ett säkert investeringsobjekt.
Det gör det. Det gör det definitivt.